Välkommen till Sportbladets podcast om Formel 1. Med Filip Lindfors och Anna Andersson. Red Bull, Mercedes, tillförlitlighet, Ferrari-haveri och haverat. Nytt The Friars. Du lyssnar på Sveriges största sportpodcast som inte handlar om fotboll eller hockey. Plattan i mattan.
Steering wheel. Ja, det där som ni hörde nyss där, det är alltså min status på min röst. Ni som har varit med och lyssnat på alla avsnitt, ni har ju fått genomlida en del. Ni fick höra Annas 7 veckors förkylning som ihärdigt hängde i. Ni har fått höra några bakfyllor från mitt håll. Någon slags morgonröst och morgonpipa. Och nu så är det coronarösten på mig, Filip Lindfors. Så jag passade på att använda den här basrösten till att göra några sådana trailerliknande eller speaker Hollywood-aktiga introljud tillsammans med lite sånt dramatiskt sound där. Anna Andersson, din 6-7 veckors förkylning, den får fan slänga sig i väggen här alltså.
Ja, du ser inte helt pigg ut, måste jag ju säga. Men jag tyckte ändå att den här 7 veckors förkylningen var ju ganska frustrerande, för den kom ju och den gick ju aldrig.
Den hängde kvar. Och ni som har hört alla avsnitt, ni vet vad jag snackar om. Och framförallt då för mig som klipper den här podden, det som inte framgick i de där avsnitten, 6 avsnitt i rad när Anna hade en mega förkylning som hängde med, var ju att jag hade så mycket host och nys och klippa bort, och det kommer jag förmodligen ha hos mig själv här nu i när jag ska sätta mig och klippa det här avsnittet efter att vi har spelat in.
Fast det finns ju å andra sidan någonting positivt, för det är att vi är så otroligt hängivna i våran podd att vi faktiskt kör den.
Jag funderade faktiskt på att göra det här avsnittet liggandes i sängen. Ställa upp micken bredvid, för att jag är så jävla dåsig här alltså.
Men vad gör vi inte?
Ja, verkligen. Jag tycker det är så jävla kul att ha något att se fram emot i det här helvetes sjukdomen i alla fall. Och nu är det avsnitt nummer...
32.
Ja, avsnitt 32. Och det har inte rejsats helgen som har varit, men det ska bli race trots att mästaren är utsedd, men det finns ju fortfarande ett mästerskap att köra om ju. Det är inte helt klart att Red Bull har tagit konstruktörsmästerskapet än.
Och sen så är det ju, tycker jag, den här slutdelen av en säsong, framförallt av en säsong som i år där det har skett en stor regeländring, den är väldigt, väldigt viktig, för att det är mycket jobb som teamen lägger ner nu som de sen tar med sig in i vintern, så att säga. För när säsongen är slut så har de ju inga tester på bana. De brukar ha ett däcktest, men inte någon annan form av tester på bana förrän det är dags för försäsongstester i slutet av februari. Så de måste ha med sig så mycket information inför den här vintern så att de jobbar åt rätt håll. Och jag tänker då ett team som Mercedes som tog helt tokiga och felaktiga beslut under förra vintern och har lidit av det, först under en studsande epok under våren, och det studsade så mycket så de egentligen inte hade koll på vad egentligen som hände under bilen eller i bilen, vad var det som var fel, det visste de ju inte, för det där studsande tog ju över allting. Och när de väl kommit underfund med det så insåg ju de att ja, men vi har ju gått fel här, vi har ju andra saker vi också måste lösa. Så för ett sånt team är ju de här 4 avslutande racen nu jätteviktiga, så att de kommer in rätt i vad ska nu kalla det för, försäsongen, och bygger rätt så att de är på banan när vi startar, så det inte tar ett halvår till, för då är ju nästa säsong också körd.
Mm. Och framförallt då, eftersom att det blir år två i en ny era med den här nya downforce-modellen på bilarna, med det här nya reglementet, att det är liksom viktigare för att man är så pass tidigt in i den här nya eran. För det finns ju en bunt olika eror. Det var ju förra var ju hybrideran som var 2014 till ja, nu 2022 då, eller hur?
Ja, fast den är ju kvar, för motorerna är det samma som en hybridmotor, men det var ju en annan regeländring, kan vi väl säga, så jag kan ge det ett halvt rätt.
Ja, tack så jättemycket. Det värmer. Men just att man är så tidigt i det här nya reglementet, att det är viktigt att få bilen på rätt bukt tidigt.
Ja, och därför så tycker jag att det är lätt att säga nu att säsongen är avgjord, nu struntar vi det här och så hoppar jag över resten och så hänger jag på F1 igen i mars. Men nej, stopp där. Är man ett riktigt fan och riktigt intresserad, så ska man faktiskt passa på och kolla lite grann vad som händer här, för det kommer att ha de här placeringarna i konstruktörsmästerskapet är otroligt viktiga när det gäller pengar. För att det är ju då som pengarna delas ut till de olika teamen från F1. Sen finns det en annan intressant grej, och det är ju att ju bättre du är i konstruktörsmästerskapet, ju mindre tid får du i vindtunneln, och ju sämre du är, ju mer tid får du i vindtunneln. Så det kan hända ganska mycket, plus att man tar med sig nu en del uppdateringar som kanske egentligen inte ska ge någonting nu, men framöver. Så nu kan man få lite så här, ja, inblick i vad som väntar, och man kan börja spekulera och se vad som händer, och spekulera, det gillar vi ju, eller hur?
Ja, verkligen, och det blir ju många gånger en liten spekulationspodd då det inte finns så mycket race att snacka om, men särskilt i såna här tider när det är mycket, mycket fiffel och båg bakom kulisserna. Och jag tänker ju just när du säger det där med att ju bättre man är, desto mindre tid får man i vindtunneln. Alltså, kan det vara så att man offrar poäng för att få mer tid i vindtunneln? Hur värt är det om man kör en vågskål med vänster och höger hand och vippar dem så här fram och tillbaka?
Du tänker pengarna vs vindtunneltid. Det beror ju på lite grann i vilket läge ett team är i, naturligtvis. För vi har ju ett budgettak också att ta hänsyn till.
Ja,
och det är nog väldigt individuellt.
Och just det här med buffel och båg grejen, så vi tänkte ju att vi ska i det här avsnittet, så ska vi ju såklart snacka upp racet som är kommande helg i USA, Austin, Texas. Men vi ska även göra en slags liten hyllning av förarnas väg avsnitt om en av dem som faktiskt inte kommer köra nästa år. Men vi ska ju även se om det är några nyheter som har hänt på F1-tapeten. Och en av de få grejer som har hänt senaste veckan sen vi snackade sist, det är just lite buffel och båg. Och det är ju kring den, som jag tycker nu, intressantaste fighten som är kvar av det här mästerskapet. Fighten mellan Alpine och McLaren. Och det är ju extra krydda på den lilla soppan just med hela Oscar Piastri kontroversen. För det har inte varit mycket stora nyheter överhuvudtaget den här veckan, eller hur?
Nej, ingenting överhuvudtaget. Alltså, det vi pratade om sist var ju att det här budget, om nu Red Bull har brytit mot budgettaket eller inte, skulle diskuteras. Och det kom ju som ett magplask att jo, visst det har de, men vi har ju inte någon form av beslut på någonting överhuvudtaget, och någon bestraffning är det inte heller till att tala om än, utan just nu så handlar det någon slags diskussion om är man liksom offside eller onside, och hur mycket, alltså, mycket offside får man lov att vara, och det där har jag lite väldigt svårt att acceptera, känner jag.
Det var ju riktigt antiklimax när de där nyheterna kom ut om Red Bull hade breachat taket eller inte, budgettaket för förra säsongen.
Alltså jag blev lite besviken, eftersom Ross Brawn då, som är sportchef på F1, han sa ju redan 2019 att bryter man mot budgettaket eller man spränger budgettaket, så blir man av med VM-titeln. Men nu så är det ju snarare så att ja, det är en mildare, att man har brutit det här, man har betalat liksom lite mindre än 5%, och det är inte så himla mycket. Men det är det ju i slutändan ändå, med tanke på vad totalsumman är. Det handlar ju om ett antal uppdateringar och så vidare. Så handlar det också om, ja, vad ingår i det här budgettaket eller inte. För om jag har förstått det hela rätt så snackas det nu bland annat om då den här superdesignen Adrian Newey hos Red Bull. För han är en av de tre bäst betalda inom Red Bull. Och om han då anses vara anställd av Red Bull så bryter man inte mot budgettaket. Men om han är anställd av sitt företag som någon slags konsult, ja, då finns det risk att man har gått över budgettaget. Så det där är en himla liksom soppa. Och någonstans känner jag bara så att ja, men Mercedes och Ferrari, om de kommer ju att reagera, för att om det nu är så att det är okej att bryta lite grann, så är det det de kommer att satsa på nästa år. Då handlar det ju bara inte om att hålla sig inom budgettaket, utan det handlar om att bryta budgettaket på rätt ställen.
Ja, alltså som vi har varit inne på lite tidigare, skulle det finnas ett världsmästerskap för revisorer, så är ju, så skulle man ju kunna ha pokalen under det här diskussionsämnet i F1 och budgettaket kring huruvida man håller sig under eller över, eller vad som tillhör, och hur man fifflar med pengar hit och dit. Det skulle ju vara liksom alla F1-teams revisorer plus alla fotbollslaget Barcelonas revisorer mot varandra, som skulle vara i någon slags revisor-VM.
Men jag kan liksom inte, jag, någonstans så har jag så himla svårt att fatta. Hoppar han, Armand Duplantis, han hoppar världsrekord med sin stav, men sen så liksom åker ribban ner för att han kalufsen slår emot den på vägen ner. Jaha, är det då världsrekord för att han var över från början? Eller är det så att det inte är det? Eller är det världsrekord med lite böter för att han var över från början, men ribban råkar ramla ner liksom?
Ja, den där liknelsen får du nog ta med Stefan Holm och Patrik Sjöberg och låta dem diskutera.
Jag har ju kommit på att det ska vara någon slags tävling.
Nej, det har jag inte 2:30. Gjort. Det har jag inte gjort. Men jag tycker ändå att statistiken är intressant, och det är många som tycker att det är intressant.
Om du hade släppt den maniska grejen att hoppa fler gånger än mig, tror du inte du hade kunnat hoppa lite högre? För du hade kanske...
Nej, jag försöker hoppa så högt som möjligt i varje tävling. Ett enskilt toppresultat kan ju inte vara bättre än om du har x antal mästerskap.
Jo, men det är därför det heter höjdhopp, vet du. Annars hade det ju hetat något annat.
Jo, men hetat, så du tycker det är alltså bättre att hoppa 2,42 eller 2,40 då, som på varje
tid gör? Jämnhopp i så fall.
Det roliga var att jag började prata om Oscar Piastri, Alpin och McLaren, och så landade vi i budgetkaoset.
Ja, men allt
kanske
landar
jag
ju
det. Jag kanske ska ta den i mål, det jag började med att säga.
Ja, men där kan vi konstatera att Alpin släpper inte Piastri innan säsongen är slut.
Ja, och det var ju det som var liksom det jag skulle segwaya vidare, var ju buffel och båg och fiffel hit och dit, är ju att Piastri, som är klar för McLaren, är ju fortfarande signad då den här säsongen, det här året, av Alpin. Och just att kampen mellan McLaren och Alpin är den som är det intressanta, så är det nu så att det ser ut som att Piastri, det har ju varit snack om att McLaren skulle kunna få över honom tidigare och kunna använda honom då i sina träningssessions som man har som krav. Och det är klart att Alpin inte gör den grejen, utan de håller ju kvar honom, vilket då gör att McLaren måste plocka in några andra, för att de måste ju ha unga talangförare som kör ett visst antal träningssessioner. Och då får ju Piastri inte heller köra för Alpin, och då plockar ju de in F2-föraren Jack Doohan istället. Så nu blir det så att McLaren har gått ut och sagt att det blir Alex Palou och Pato Ward som ska köra i Austin och i Abu Dhabi för i deras träning 1.
Jo, men varför skulle Alpin efter den här diskussionen som har varit hela året släppa Piastri tidigare?
Jo, men cash och pengar och kontraktsfiffel. Alltså att de skulle kunna ha betalat ut han, men det har de inte liksom lyckats lösa helt och hållet. Så nu är det ju ändå en intressant sits, just för att det står mellan Alpin och McLaren att bli best of the rest, tycker jag.
Men de kommer ju sätta honom inte bara på avbyta bänken, utan han får sitta kvar i omklädningsrummet till säsongen är ut, slut liksom.
Ja, knappt det. Annat i nyhetsväg är inte så jävla mycket att säga, och det kan väl det kan väl liksom påvisas på ett sätt med att nästa nyhet har jag hittat i Valtteri Bottas har cyklat det belgiska waffelracet i Kansas. Belgian Waffle Race. Och det är alltså cykelrace. Det jag tror att han segrade. Och det är liksom inget, det är liksom inget torlopp här, utan vi snackar om Belgian Waffle Race in Kansas, där Valtteri Bottas har cyklat 6,4 mil på 2 timmar och 21 minuter.
Grattis till honom.
Ja, och det har han gjort för att han har en proffscyklare som flickvän, att han har blivit cykelfantast också. Men ni hör ju nivån på nyheter och kring hur tyst det är i F1-cirkusen den här senaste veckan. Så därför, Anna, vill jag nu att vi ska gå igenom en av de finaste och största F1-karriärer som någonsin har funnits. För att Sebastian Vettel kommer ju inte fortsätta köra Formel 1. Och vi har ju påbörjat våran lilla genomgång av alla förare i det som vi har kallat förarnas väg. Där vi har gått igenom pappas pengar med, vem fan är det nu? Lance eller Lawrence? Lance är sonen. Lance Stroll. Nicolas Latifi, Jan Ujo och Yuki Tsunoda. Och för att då inte Vettel ska trilla ur det här lilla ramen av förarnas väg, så kommer vi ta hans karriär här och nu. Och det är många, kanske liksom, många som har kommit till F1-cirkusen de senaste åren via Drive to Survive, har ju då sett Vettel köra i Ferrari, vilket han gör i de första säsongerna, första säsongen kanske till och med bara, är ju att han har ju haft en sån jävla karriär. Men de som har liksom tillkommit i år och förra året, så har ju han blivit lite av en periferiförare. Men den fantastiska Vettels väg till Formel 1 ska vi få höra om nu.
Motororaklet ger er förarnas väg. Sebastian Vettel.
I alla fall, så här är det ju. Sebastian Vettel, han är alltså född 1987. Han är idag trebarnspappa och han är gift med sin ungdomskärlek som heter Hanna, och han bor i Schweiz. Numera ser vi honom liksom så här med långt hår, miljökämpe. Men han var ju faktiskt en gång i tiden det där underbarnet som vi ser Verstappen idag. För han skrev F1-historia. Han kom till F1 med, alltså, pappa snickare, han är ingen manager, pappa åker fortfarande gärna med husbilen runt i Europa liksom. Vettel själv tar aldrig med sig familjen till racen. Det var ju länge en hemlighet att han ens hade barn.
Och det är väl för att han kom i en tid där sociala medier inte hade samma typ av genomslagskraft, kanske. För att han är en av dem som slog igenom i den gamla tidens, vad man ska säga, samhälle.
Ja, men han vägrar ju länge ha någon form av sociala medier. Han öppnade ju ett Insta-konto nu i år, och där berättade han ju om att han skulle lägga av. Den första två inläggen handlar ju om det. Sen har han lagt upp grejer med sin barndom, och där man får se honom snurra de första varven liksom hemma på bakgården. Men alltså, han var 3,5 år när vi testade go-kart hemma. Hans pappa höll på, och Norbert höll också på med motorsport. De bodde på ett ställe som heter Heppenheim, som ligger i det område som kallas för Bergstrasse. Om man kör motorväg som heter A5 mot Heidelberg, om man kanske ska ner till Hockenheim eller så.
Det är så kul.
Ja,
perfekta
det, ja.
Tyska uttal mitt i svenskan. Kör vidare, och jag förlåt mig för att jag avbryter, Anna.
Ja, men skrattar du. Ja, men detta Heppenheim ligger alltså lite söder om Frankfurt am Main, norr om Mannheim, och det är väl cirka en timme från ett ställe som heter Gross Ostheim, där jag tillbringade 3 år i alla fall. Och det här är Heppenheim är en gammal stad fylld av korsvirkeshus. Den är jättevacker, det är kuperat och det är ganska mycket vinområden och sånt där. Och när Sebastian började köra go-kart efter ett par år, så fick han hjälp av en man som heter Gerhard Noack, som också var väldigt viktig för bröderna Schumacher, både Michael och Ralf. Och redan 1998, då var alltså Vettel 11 år gammal, så blev han upplockad i Red Bulls talangprogram. Och då ser man ju att Helmut Marko, som fortfarande är den här Ja, alltså man ser honom lite halvsur på tv. Man noterar att hans ögon... inte riktigt båda två följer kameralinsen så som man är van vid. Den mannen har alltså haft en jätteviktig roll i Sebastian Vettels karriär. Även om under den här tiden så hade inte Red Bull något F1-team överhuvudtaget. För att de köpte ju Jaguar, minns du när?
Ja, men det var väl där 2004-2005-ish någonstans väl.
Mm,
och det blir ju intressant i sammanhanget. Att Vettel kom in den tiden som han kom in. För att Red Bull är ju något... Alltså det känns så långt borta att det skulle komma in ett nytt team idag liksom. Oavsett vad det skulle vara för märke och ja, sponsring bakom sig. Att kunna bli en som utmanar och tar ner de största giganterna som alltid har varit där uppe.
Ja, för när Red Bull kom in så köpte man alltså Jaguar. Och ni som följer kanske via Play ser Björn Wirdheim och sådär. Han var ju alltså testförare för Jaguar. Men fick inte chansen därför att Red Bull köpte Jaguar. Så att då valde man istället att gå mot sina egna talanger. Men Vettel var ju i det här läget fortfarande alldeles för ung. Alltså han började med formelsporten då år 2003, året innan som Red Bull köpte in sig i F1. Han tävlade i tyska formel BMW som han vann. Han körde formel 3 Euro Series 2005 och han körde också det här välkända stadsloppet i Macau där han slutade trea efter Lucas Dresi och Robert Kubica. Och ni som har lite koll på Felix Rosenqvist vet ju att han har varit otroligt framgångsrik just det här stadsloppet i Macau. Och så när vi kommer fram till...
Macau som är Kinas Las Vegas.
Ja men typ, så kan man säga. Där har ju också Marcus Erikssons fystränare Alex Elg hållit på och trixat med en motocross på en massa såna här kasinon och grejer. Så det, Macau har en viss motorsportkoppling kan man säga.
Mm, jag har bara väntat på att de ska in med ett F1-race på kalendern igen här.
Ja, fast det är väl, de har ju det här Macau GP som jag anses vara ett av de absolut coolaste racen att vinna och mest prestigefyllda racen att vinna överhuvudtaget. Och det är otroligt svårt och tajt där. Jag tror det är svårt att tänka mig att F1, de får nog nöja sig med Shanghai tänker jag. Men i alla fall, 2006 så tävlade Vettel i Formel 3, Euro Series, där han fightades med kollegan Paul Di Resta om titeln. Och han skrev också under ett testförarkontrakt med BMW Sauber. Det är alltså det team som idag heter Alfa Romeo, som från början ägdes av Peter Sauber.
Och, då och som var... snart kanske heter Audi eller Porsche, eller hur?
Ja, Audi är väl troligt. Och BMW var ju då fabrikssponsor här och de var ju liksom riktigt, riktigt bra. Och 2006 så fick Sebastian Vettel möjligheten att vara med på en sån här första fredagsträning. Och han slog ju rekord direkt för han var den yngsta föraren någonsin att toppa en resultatlista efter en fredagsträning. Och själv så har han ju sagt att det här var ett av de avgörande tillfällena för hans karriär, för det är inte ofta som man ser någon sån här testförare kliva in och toppa en fredagslista direkt.
Nej, det är väl ett par som har gjort det, har jag för mig. Jag tror att Daniel Ricciardo har gjort det när han kom in och gjorde sin första träning. Inte 100% säker nu, så ni som blir vansinniga på att jag har fel, ja, det är brasklapp för det här. Men jag tror att det var så.
Mm. Men ofta man ser den där fredagsförarna komma in så kan man liksom kika på att de ligger och håller dem sig någonstans i botten. Det är inte alls ovanligt. Att Vettel då klev in i en bana som är Turkiet och låg i topp, det var en jättegrej och han var den yngsta någonsin.
Hur gammal var han då Montro?
Han måste ha varit 19 va? För det var 2006, han är född 87.
Mm. Ja, alltså de där rekorden har väl han typ haft fram tills Verstappen kom och tog över det mesta.
Ja, och ni som har sett honom vinna har ibland sett att han har pekat med ett finger så här. Högst upp, det är högra pekfingret. Det kommer från att han var med om en svår olycka på spa faktiskt, när han gjorde illa det där fingret. Och efter det så har han använt det pekfingret liksom, och det har blivit liksom Vettels finger. Men vi framförallt så minns vi honom för 2007. För det var ett lopp i Kanada, Montreal, där Robert Kubica kraschade fruktansvärt illa. Och det var samma Kubica som slog Vettel i Macau för ett par år tidigare då. Och smällen var, alltså det var en sån här superläskig smäll. Så man var väldigt glad att han överhuvudtaget överlevde Kubica. Och han fick i alla fall hoppa över USAs GP. Men eftersom Vettel hade gjort ett par insatser då som fredagsförare och var testförare för BMW Sauber som Kubica körde för, så fick han då debutera. Och då körde han in som sjua i kvalet. Han gjorde en liten miss i racet, gick i mål som åtta. Och då var han alltså inte ens fyllda 20 år. Han fyller den 3 juli, så det här var några veckor tidigare. Då blev han den yngsta föraren att ta poäng i ett F1-lopp.
Om du jämför, du som har följt F1 så länge, om du jämför hur snacket gick kring Vettel då och hur snacket gick kring Verstappen, där Verstappen dök upp. Ser man likheter eller är det stor skillnad för att Verstappen var så pass mycket yngre, eller vad man ska säga? Båda har ju blivit världsmästare efter att ha liksom kommit in som så pass unga superstjärnskott. Det är så konstigt att snacka om Vettel som ett superstjärnskott när han är den mest rutinerade efter Alonso då?
Ja, men om man tittar på båda de två så går ju karriärerna lite grann tillsammans. Därför att om man ser att Verstappen plockades direkt från Formel 3 till Formel 1. Vettel körde någonting som heter Formel Renault 3,5 det här året. Och han vann ett av de första 7 loppen. Sen fick han den här F1-chansen då. Där han körde i USA och tog poäng direkt. Men sen fick han inte köra några fler lopp. Men istället då så klev det nuvarande Alfa Tauri, dåvarande Toro Rosso, in och kontrakterade honom. Så han åkte ju också in på ett bananskal i F1. Och det var precis det teamet som också plockade in Verstappen, Toro Rosso. Men så att, där finns det ju klara tydliga likheter mellan de två. Och Vettel gick också från Toro Rosso upp till Red Bull. Skillnaden var bara att Vettel faktiskt var en race-segrare när han klev upp i Red Bull. Medan Verstappen vann ju faktiskt sitt första race i det första racet som han körde för Red Bull.
Ja, och vad ska man säga? Storheten mellan småtjurarna och stortjurarna, eller förhållandet mellan dem, har ungefär, det såg ungefär likadant ut när det var Toro Rosso versus Red Bull och när det var, eller som det är nu med Alfa Tauri versus Red Bull.
Ja, det gjorde det. Förutom då, om man hoppar fram ett år till 2008, som är det året då Vettel verkligen slår igenom. För att 2007 så klev han in hos Alfa Tauri. Han gjorde ett par bra race, bland annat i Japan på Fuji. Han visade att han var väldigt duktig på att köra i regn och blött underlag. Han tog en fjärde plats det året. Men 2008 i regn också, om jag inte minns helt fel, så är det i september som han skriver historia. För han kvalade in på pole position på Monza. Och han vinner också det racet på Monza. Det är den 13 september 2008. Och han är alltså, fram till dess att Verstappen vinner i Spanien 2016, så är Vettel den yngsta föraren någonsin som har vunnit ett F1-lopp. Och han vann det F1-loppet för Toro Rosso. Han slog Red Bulls förare i det loppet.
Så då får du bara dra en parallell till om det skulle skett idag. Tänk er då att det skulle regna på Monza och Yuki Tsunoda skulle spöa både Verstappen och Perez.
Och vinna racet.
Det känns inte så jävla troligt. Men satan vad man skulle lyfta på ögonlock och bryn och tappa hakor och hela faderullan om det skulle ske. Bara för att sätta i perspektiv till hur liksom upplevelsen måste ha varit då.
Alltså jag var i Kina då på Paralympics och jobbade. Och jag vet, jag satt liksom och tittade på det där loppet. Det var ju helt knasig tidszon alltihopa. Men man trodde ju inte att det var, man trodde inte att det var sant alltså. Det var ju helt galet att han gick in och vann på Monza, en sån klassisk bana. Och på den tiden, alltså han var den första GP-segraren på 5 år som inte körde för ett fabriksteam. Och det där gav ju naturligtvis Eko. Så 2009
du,
så plockade.
Kan du bara berätta innan du går in på 2009, fabriksteam, det där är ett sånt, en sån term som man hör. Kan du bara förklara vad det betyder? För jag tror att det är många som inte
ja, men ett fabriksteam betyder att du har en tillverkare i ryggen. Mercedes, Ferrari, Alpine har ju Renault i ryggen. Det är ju ett fabriksteam. De tillgör gör ju andra bilar också. Medans Toro Rosso som de här heter, de hade ju... Hallå, du går inte att köpa en Toro Rosso.
jag hade bara gjort dem, jag hade haft råd och det fanns.
Ja, precis.
Det var skitroligt att köpa en Toro Rosso-bil och åka omkring med på gatorna. Packa in golfklubborna i bagaget och åka till golfbanan i sin Toro Rosso.
Har en sån ens en bagagelucka?
Ja, om det hade varit en personbil. Då ja, kanske man hade haft en pytteliten. Lilla Toro Rosso-bilen. När jag var i Barcelona för att kolla på F1 i år så hade de ställt en Pierre Gaslys gamla Toro Rosso-bil på ett Carrefour. Så det var där stod den, så fick man känna på och kika ner i den. Och vi skulle känna lite på däcken. Då började den där bilen rulla inne på. De var på väg att rulla ut ur affären och fick stoppa dem.
Nu satte du inte i den, hoppas jag.
Nej, men det var säkerhetsvakter och sådana grejer. Men de kikade lite på oss när vi började peta på den. Men sen blev vi lite rädda när den började rulla. Det var ingen broms eller något sånt i.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du, jag avbröt dig som vanligt när du skulle komma in på 2009.
Nej, men 2009 är ett år som de som har följt F1 minns som ett helt galet år. Därför att inför säsongen så bestämde sig Honda för att lämna. Och teamchef i det teamet var Ross Brawn. Och han bestämde sig då för att han hade hittat någonting till en ny regeländring som han kände att det här kan bli något riktigt bra. Så han bestämde sig för att köpa teamet för £1. Och de hade knappt råd att vara med på testerna. Men när de väl kom till säsongen så var de ju grymma. Alltså de vann ju allt i början av säsongen. Och det slutade faktiskt också med att Jenson Button blev världsmästare och teamet sen såldes till Mercedes. Men det team som kunde utmana Brawn det där konstiga året, det var Red Bull och Sebastian Vettel. Och i Kina så tog han sin karriärs andra pole position, men det var den första pole position för Red Bull någonsin. En dag senare så vann han sitt andra GP-lopp, men det var Red Bulls första GP-seger. Alltså så sent som 2009 vann Red Bull Racing en GP-seger för första gången. Och Vettel och Red Bull blev ju allt bättre under den säsongen, så det försprånget som Jenson Button och Brawn hade i början, det knaprade de ju in. Så i slutändan så var det så att Button säkrade titeln i säsongens näst sista lopp och Vettel slutade tvåa. Men vi kan ju komma ihåg att på den tiden så fick man liksom inte 25 poäng för en seger, utan då var det väl 10 ner till 1 och det var bara topp 8 som fick poäng, så det var lite en annan typ av poängräkning, och i slutändan så skilde det 11 poäng mellan Button och Vettel.
Men man kan egentligen säga att här lades grunden på något sätt för den Red Bull som vi ser idag, och Vettel har haft, om man har hytt med sitt högerfinger, så har han ju haft verkligen ett finger med i det stora, stora F1-spelet.
Ja, men han har varit jätteviktig, för runt i Red Bull idag, Christian Horner som är teamchef idag, han var teamchef då också. Och Helmut Marko som styr allting kring Red Bull, han styrde allting då också. Det var han som plockade dit Vettel och det var han som plockade dit Max Verstappen. Och 2010, då, ett år senare, så kom också den första VM-titeln för Sebastian Vettel. Han var kollega med en kille från Australien som heter Mark Webber. Och det här var en ganska märklig säsong, därför att Red Bull och Vettel börjar med liksom att ja, men det gick sönder ett tändstift för typ 200 spänn eller någonting vad det nu kostar. Och sen var det en hjulmutter som gick sönder, så var det skräpgrejer. Och sen kolliderade han med teamkollegan i Turkiet. När Vettel skulle köra om Webber som ledde loppet så körde de ihop och de skyllde på varandra. Det var en jätteinfekterad fight faktiskt mellan de två som pågick under många år. Och när vi kom till slutet av den där säsongen så var det tre man som kunde vinna titeln i Abu Dhabi. Och Vettel låg längst ner av de tre. Han var trea inför säsongens sista race. Men han tog pole position och han vann racet. Och han var till slut 4 poäng för Fernando Alonso som blev 7:a i sin Ferrari i säsongens sista race. Och jag tror att hade då inte Vettel vunnit det där racet så hade antagligen Fernando Alonsos F1-historia sett väldigt annorlunda ut. För Alonso har inte vunnit någon F1-titel med Ferrari. Han har inte vunnit någonting sedan 2005-2006 egentligen.
Så han vann där, med då?
Precis. Så där när Vettel som kom till sista racet och egentligen var trea, alltså det var ingen som trodde att det var någon annan Alonso som skulle ta den där titeln, så lyckades han ändå på något sätt att vända och kliva, ta liksom sin egen karriär till ett steg till. Medan Alonsos karriär har ju sen gått på någon slags sidoväg. Han har ju varit en bifigur fast han fortfarande är kvar i F1.
Så det vände, ganska... vände lite där.
Precis. Men då här... han blev tidernas yngsta världsmästare där, Vettel. Alltså, han var 24 år då faktiskt.
Men den här konkurrensen med Webber, den har man ju fått se några gånger också. Vi har den här klassiska multi-21-incidenten också.
Ja, men absolut. Och det var 2013. Vettel vann ju alltså VM-titeln då 2010, 2011.
Och då började, ja, exakt. Och det var ju liksom startpunkten 2012. För den där megakarriären som Vettel har haft.
Ja, och 2013. Så han vann 4 titlar i rad med Red Bull när de var som allra bäst. Och detta la också grunden till den stora regeländring vi hade 2014. För att Red Bull dominerade ju och slog ju allt och alla. Och Vettel blev den yngste trefaldig världsmästaren i historien, bland annat när han vann sin tredje titel 2012. Och då bestämde man, nej, men vi måste hitta någonting annat. Ett annat reglement för sporten ska bli jämn igen. Det är lite precis samma sak som vi upplevde inför den här säsongen när snacket gick istället kring Mercedes. Att vi måste hitta på någonting, det måste bli jämnare. Och så var det då också. Så det var återigen till slut då en regeländring som bröt Vettels och Red Bulls dominans.
Men den här dominansen också, ska man ju säga. Vi vet ju vilka pengar det är. Alltså utan Vettels extremt bra körning så hade ju inte, alltså ett, Red Bull hade ju inte fått sina världsmästartitlar, men de hade ju inte dragit in samma summor heller för allt körande.
Nej, men inte överhuvudtaget. Och du pratar ju om den här Multi 21. Och under de här åren där, mellan då 2010 och 2013, de 4 säsongerna där, så var det ju konstanta konflikter mellan Vettel, som var mästaren, och Webber, som ville bli mästaren och var en lite äldre av de två. Och den här incidenten om Multi 21, den kommer från Malaysia 2013, och Vettel har pole position men han ramlar tillbaks i fältet och ligger trea, men i slutfasen av loppet så attackerar han Webber i alla fall, och Webber blir skogstokig. Han skriker över radion därför att de hade kommit överens om att den bil som leder inför det sista depåstoppet, eller förlåt, den som leder inför det första depåstoppet skulle också få vinna racet, för de var så överlägsna. Men Vettel struntar i det här och han får en enorm kritik externt och internt. Och han ber om ursäkt. Han vinner 9 lopp i rad under den här säsongen och dominerar. Men fortfarande så fick han liksom en, ja, det var en liten, vad ska jag säga, en liten grå skugga på den där titeln just efter den incidenten, att han fullständigt struntade i det som var internt, det som var överenskommelse internt. Jag tror faktiskt att han själv tog till sig rätt mycket av det där, för han har varit betydligt schysstare efter det än vad han var då.
Men då var ju också hans peak rent tävlingsmässigt, för att han fightade som titlar och hade titlarna i ryggen och så vidare.
Han tog ju 13 segrar den där säsongen, och det är lika många segrar faktiskt som Verstappen har tagit i år. Om Verstappen vinner nu till helgen då, så går han om. Det vi ska notera bara är att Verstappen har 22 lopp påsar den här säsongen. Men
Vettel hade återigen en sån grej som man alltid måste ta in consideration när man snackar om rekord. Att det är så många fler race nu för tiden. Så att man har fler chanser att slå alla rekord. Vilket gör att när man tittar tillbaka på såna här karriärer som Vettel, att man måste liksom tänka att det är ändå lite större på något sätt.
Ja, men det är ju ruskigt stort. För där låg ju Vettel också på sin absoluta peak. Alltså något annat kan vi inte snacka om. För ett år senare då, när den här stora regeländringen var, när Mercedes kliver in som de nya, ja, det nya dominerande teamet, så passade ju bilen inte Vettel överhuvudtaget. Han var ju mer av den så att säga, äldre skolan. Han var ju fortfarande inte gammal här, men han var inte ens fyllt 30 år, men han trivdes mycket bättre med den gamla bilen. Och efter den här regeländringen så fick han en ny kollega, Daniel Ricciardo, klev in där, och han sopade ju faktiskt banan med Vettel, vilket gjorde att Vettel, som hade kontrakt med Red Bull över 2015, bestämde sig för att bryta det kontraktet. Och det kunde han göra för att han hade en klausul som sa att om han inte låg tillräckligt bra i topp 3 i VM så kunde han bryta kontraktet. Och det gjorde han och lämnade för Ferrari, för han kände att nej, nu vill jag ha en ny utmaning. Och Michael Schumacher har ju alltid varit hans stora idol, så han bestämde sig för att jag ska vinna den där femte titeln tillsammans med Ferrari. Men så blev det inte.
Jag satt och tänkte på Ricciardo här. Vad sjukt det måste vara ändå när Ricciardo, alltså, med tanke på vart Ricciardo befinner sig nu och vilken framtid han spåddes när han kom in och liksom petade ner Vettel från Red Bull stortjurstron.
Ja, det där var ju, alltså, det där var ju lite intressant också, men det kanske vi ska ta när vi snackar om Ricciardo. Men...
Det ska vi verkligen göra, men någonting kan du få säga om det, eller?
Ja, men han ersatte ju sin landsman Mark Webber, och det pratas ju om, nu är inte det här någon fakta, men det snackades ju om att en av anledningarna till att det var just han var ju att Red Bull ville sälja mer av sina drickor i Australien. Så att man vill liksom öka marknadsföringsbiten där nere. Och då han kommer in och dessutom petar Vettel, som redan är rätt stor i Tyskland, var liksom en klar marknad redan. Det var en jättestor grej. Och sen så bestämde sig, han petade honom så pass hårt att Vettel till och med bestämde sig för att flytta till Italien, där han blev kollega med Kimi Räikkönen istället.
Och då har liksom Vettels peak varit här, så att säga, rent karriärsmässigt. Även fast statusmässigt, så på den här tiden så fanns det ju inget större än att köra för Ferrari.
Nej, men det gjorde det inte. Och hans första år, 2015, hos Ferrari, det var ju inte alls dåligt. Alltså, han tog sin första seger för Ferrari redan i säsongens andra lopp. Och han var ju klart bättre än Räikkönen, han var trea i VM och han var ju den stora utmanaren till Mercedes, som var ju jättebäst. Och grejen är ju den att Mercedes var ju så himla överlägsna under den här tiden med den regeländringen. För de hade ju löst problematiken kring den nya hybridmotorn på ett alldeles överlägset sätt. Det fanns ju ingen utmanare. Så att där är det ju också, det hade mycket väl kunnat vara så att Vettel hade kunnat bli en ny Michael Schumacher och få vinna sin femte titel, om det nu inte hade varit så att Mercedes hade köpt det där teamet av Braun efter den VM-titeln 2009, lagt all tid på att fokusera, växla upp den här bilen och ha den klar till regeländringen 2014. Det är så många om och men, och det är himla spännande egentligen när man tittar på historien efteråt och ser vad var det som hände egentligen.
Ja, och men han körde ändå 5 år i Ferrari, va?
Han körde
eller,
fem år.
Var det mer?
Ja, 2015 till 2020 körde han för Ferrari. Han 2017 vann han premiären. Han var tvåa i Kina, han vann i Bahrain. Han följde upp med ytterligare 2 andra platser. Sen var han inte, där hade han ju kunnat utmana, men han lyckades kollidera med Räikkönen och Verstappen i starten av Singapores GP. Och sen åkte han på motorproblem.
Det är ju en sån legendarisk krasch också.
Ja.
De två Ferrari-bilarna.
Ja, och sen
det är sånt som man ser vevas om och om och om igen.
Ja, och sen är det motorproblem i Japan på det. När han liksom, så han har ju två urusla race där, vilket gör att han har inte en chans att utmana Hamilton i slutändan det året. För Bottas var ju egentligen liksom inget hot där,
det var väl inget snack, alltså det var väl omöjligt att utmana Mercedes under hela den där eran fram tills, alltså det var ju Mercedes all the way liksom.
Ja, man hade behövt några om och men jag menar, hade du lagt på 50 poäng på, och inte hade han vunnit i Singapore och hade han plockat fullt i Japan, ja det hade varit 50 poäng och då hade det kanske sett annorlunda ut än vad det gjorde, för det är ju två lopp som går i under hösten, och får en annan utväxling av dem så kan slutresultatet också ändras, för då hade det kunnat bli press och grejer. Det är ju helt öppet. Det är ju alltid som vi säger med mormors buss där. Man vet
mormors
inte.
Buss, om den hade vingar så hade den kanske flugit högt ovanför himlen. Men man vet aldrig.
Nej, så att, det var väl egentligen Vettels bästa chans hos Ferrari. Sen var ju kvar där 2018 och 2019. Och sen så vet jag ju då 2020. Det var alltså typ veckan innan pandemin slog till, så var vi i Spanien på försäsongstester. Och då var det en pressträff där med...
För då var han fortfarande kvar i Ferrari ju. Körde ju där 2019 när Charles Leclerc kom in i Ferrari, va? Och sen så var det pandemisäsongen 2020. Mm, och då var han fortfarande kvar.
Ja, då var han ju det. Men det var veckan innan den säsongen startade, så hade vi pressmöte där och det pratades om två saker. Dels var det pandemin, för Ferrari var ju oroliga för att de inte skulle kunna åka hem innan de skulle kunna dra till Australien. Och dels så var det då Vettels framtid, för kontraktet gick ut. Och han var ju väldigt tydlig med att han ville stanna. Mattias Binotto var också i det som han sa utåt intresserad och förklarade att vi ska bara diskutera. Men som en bomb slår det ju sen ner att Ferrari väljer att bryta kontraktet med Vettel för att kontraktera Carlos Sainz. Det här händer då, och Vettel var ju otroligt besviken. Och det är i den vevan som han då bestämde sig för att gå till Aston Martin. Och han hade ju en förhoppning om att det skulle bli en ny väg uppåt. Men istället så har det ju blivit, de senaste åren så har han ju varit mer känd för sitt engagemang utanför banan än det som händer på banan. Så att 2021...
Ja, för det var ju ändå alltså det som när alltså det finns ju ett par milstolpar som är stora i Vettels karriär. Hur han la grunden för Red Bull, hur han tog första titeln och hur han då blev en sån viktig figur i Red Bulls historia, Ferrari-tiden. Och sen var det väl så, alltså var det inte så att Binotto kom in här i krokarna och skulle liksom rejda runt i Ferrari för att de hade haft en liksom så tuff tid. Han kom väl in typ 2019. Och bytte ut en hel del personal från 2019 och framåt som skulle liksom vara mera nutidsanpassad, som jag minns det.
Ja, han har ju varit i Ferrari väldigt länge.
Ja, men han blev ju chef då, så att säga. Den typen av chef han är idag, så att säga.
Jo, men det vart han ju. Innan så var det ju han, Arva Bene hette han väl, med det silvergrå håret. Som bossade där. Så det är väl så, han har väl tänkt en annan väg, och han tänkte väl kanske på en yngre satsning, och 2020 var inget bra år för Sebastian Vettel heller. Plus att Ferrari inte heller har varit det storteam som man hade varit innan, och det är man ju fortfarande inte, utan det är ju fortfarande så att det finns en hel del kring det där teamet och jobba med när det gäller strukturer och annat. Så att,
även fast man har haft chansen att kunna visa sig vara det där storteamet som man har potential till att vara den här säsongen, som vi har pratat om många gånger.
Ja, men man har haft chansen, men man har ju inte tagit den, och det har varit likadant där. Så att Vettel i sin, han bestämde sig då för, efter den här usla säsongen 2020 när Leclerc tog liksom tre gånger så många poäng som honom och var 13:e man i VM, så liksom bestämde han sig för att ja, nej, det får ju bli då Aston Martin. Och där så var han ju faktiskt, alltså han gjorde ju inget dålig säsong där. Han tog en pallplats i Azerbaijan, han gick i mål som tvåa i Ungern, men sen så var det här bränsletestet man måste göra efteråt, man hade inte mycket bränsle i bilen, så då var han ju av med den andra platsen. Och han gjorde flera omkörningar än någon annan under hela den säsongen. Så att den första säsongen där var ju inte så himla kass. Men i år så har de ju 2022 haft en urusel säsong. Det har ju varit en sköldpaddesäsong för Aston Martin.
Hur stor del tror du att, alltså att det har varit så ruttet med Aston Martin, själva teamet, att det har gått som det har gått? Hur stor del tror du har i Vettels beslut att lägga ner?
Jag tror att det har en ganska stor betydelse.
Jag menar, om de hade levt upp till sin till det man kanske förväntade sig av dem, att det hade gått mycket bättre för dem, att de var lite mer motståndskraftiga och fightas lite hårdare. Men då, tror du han hade fortsatt?
Då kan mycket väl tänka mig att han hade fortsatt, för han är ju en vinnare egentligen. Men jag tror att det finns en annan del också hos Sebastian Vettel som är viktig. Dels är det här att bli flera race hela tiden. Han har som sagt 3 barn och känner väl att han vill vara delaktig där. Plus det här engagemanget som han visar för miljön. Jag tror att han börjar känna att det är lite svårt att förklara och försvara att han sitter liksom och åker racerbil och reser runt jorden. Visst, han åker tåg och tåg till tävlingar i Europa och kör elbil, men alla de här andra var en del av den cirkusen som reser runt hela världen. Jag tror att han är lite svårt för att...
Ja, det är ju svårt att vara miljökämpe och rättsaktivist och stå för allas lika värde och jämställdhet och feminism om man då är ett omslagspojke utåt för Saudi, Qatar och Bahrains olika typer av regimer.
Ja, men lite så. Och Aston Martin har ju sponsorer där borta också, så det är liksom... Jag menar, han har ju varit så tydlig i Tyskland då med sina åsikter där han liksom vill ha hastighetsbegränsning på autobahn. Och för många tyskar så är det värre än att svära i kyrkan. Och det är i ett land med många starka religiösa traditioner där det fortfarande är söndagsstängt på många ställen i landet för man ska gå i kyrkan. Så att, det där tror jag har blivit svårare och svårare för honom att acceptera. Och pengarna i sig... Nej, inte
har han tjänat.
De har han liksom tjänat. Han har vunnit 4 VM-titlar. Vad mer behöver han bevisa? Jag kan tänka mig att han framöver kanske hittar någon annan form av roll inom F1. För han är ju fortfarande en stark profil. Och han har ju vunnit fler titlar än vad många andra förare ens kan drömma om.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hur rankar du Sebastian Vettel i F1-historien av alla förare genom tiderna?
Vad menar du då? Vill du att jag ska sätta en siffra på någonting, eller?
Ja, vad håller du honom? Av alla. Schumacher, Hamilton, Verstappen.
Jag håller honom högt.
Trulli.
Bra mycket högre än Järn och Trulli, det kan jag säga. Men jag håller honom högt. Och än så länge så håller jag honom faktiskt högre än Max Verstappen. Inte bara för att han har vunnit 4 VM-titlar, utan även för det arbete som han la ner tillsammans med Red Bull för att Max Verstappen faktiskt skulle få de möjligheter som han har fått.
Mm. För F-teamet som Verstappen kommer in i är ju redan ett av de största F-teamen och så jävla välfungerande och har hur mycket pengar som helst, och att det är redan ett självgående maskineri på sätt och vis. Men när Vettel kom in i Red Bull så var det ju som om då, låt säga att Verstappen skulle komma in i Williams och göra dem till superhjälper.
Ja, det kanske vi inte ska göra Haas, typ.
Ja,
visst. Nej, för att när Vettel kom in till Red Bull så var ju Red Bull fortfarande ett skämt team som liksom hade Clone Wars-figurer i depån.
Hej, skämta inte om den tiden. Det var fan bra grejer.
Ja, men alltså. Det var det ju, men det var inte... De drog ju...
För er som inte känner till det, så det Anna säger, alltså, vilket också är korrekt, att det var ett skämtteam. De hade verkligen, de gjorde liksom reklam för typ, det var någon ny Star Wars-grej. Då hade liksom depågänget på sig stormtrooper-dräkter helt fullt ut.
Ja, de riktigt. Hade Darth Vader med den här lollipoppen som man stod och talade om när bilen skulle köra. Men de var ju, de la ju sitt...
Tänk att se det idag.
Ja, men de la ju sitt fokus på att vara det mest omskrivna F1-teamet. De klarade ju inte av att göra resultaten som krävdes, utan de använde ju andra typer av marknadsföringsmedel. Så att de var lite, man kan kalla dem lite för, ja, det var lite skämt liksom. De hade de bästa partierna i paddock, det var Stålmannen hade de vid något år, alltså det var liksom Chewbacca som sprang omkring där. Och så kan vi inte se idag. Det var det teamet som Sebastian Vettel kom till, och han var den förare som tog den första pole position till det teamet och vann det första racet, plus att han var med och tog 4 VM-tittar till dem. Så det är ju faktiskt rätt schysst jobbat.
Så minns vi Sebastian Vettels karriär. Och så vinkar vi av honom då.
Auf Wiedersehen.
Ja. Auf Wiedersehen, vår vän Sebastian Vettel. Nu är det ändå så att det är väl på sin plats att vi hypar upp USAs GP lite grann då.
Ja, men det tycker jag. Och du, det är kvällstid igen. Orkar du vara vaken?
Är det kvällstid så att det är 20.00 eller är det 02.00? Det är på kvällen ändå ju.
Du,
alltså så att man kan vara vaken, va?
Det är träning 1, 21. Träning 2.00 natten till fredag, eller natten till lördag. Kval natten till söndag.
Hade jag varit frisk så hade jag med glädje hällt upp ett glas vin och suttit och kollat på träning 2 på fredag natten. Men jag tror att jag kommer ligga så jäkla sänkt i dval.
Ja, nej, men natten mellan lördag och söndag är det också kvalstart 00.00 och race start söndag den 23 oktober klockan 21. Så det är lite sena tider.
Ja, men vad fan. Kvalet lätt live alltså. Mm. Kul det ska bli med USAs GP. Det här är också en sån bana som man känner igen på de blåa sträcken runt om. Det är ju, den påminner lite om franska GP.
Ja, fast med betydligt.
Själva liksom så här, ja, absolut. Det, vi vet att det snackas om parkeringsplats och dödtristbana i Frankrike. Den här är ju lite mer populär så. Men bara till utseendet så har jag i alla fall förväxlat dem på bilder ibland.
Jo, men Cota, Circuit of the Americas, som är ritad av Herman Tilke. Han ligger bakom ganska många F1-banor. Och han var väl inspirerad här av Silverstone, kurvan Beckett, Hockenheim, den motodromen som finns där. Och den här klassiska kurva 8 i Turkiet. Och det är en bana med ganska stora höjdskillnader i som vi ska ha med oss.
Inte som min favorit bandesigner John Hugenholtz.
Nej, inte som den. Men det här är ju en, visst det är en typisk tilkebana, alla ni som svär över avåkningszoner och tråkiga race. Liksom. Men jag tycker ändå att Cota är en, ja, den har någonting speciellt. Den är 5,5 kilometer lång. Man kör 56 varv i motsols. Man har 280 meter till första kurvan och det är väl 11 vänsterkurvor och 9 högerkurvor. Och när den debuterade 2012, för 10 år sedan, alltså, så var det Vettel som hade pole och Lewis Hamilton som vann loppet.
Vettel, återigen, lämnar sina spår.
Ja, men det gör han ju. Men det är inte en, så här, det är en bana som, om man vill vinna på den här banan, så ska man stå i första startled i alla fall, för man har inte vunnit någon annanstans än startled, en startplats 2.
Aha, okej. Okay. Så att det här är ju då nya rekord up for grabs då för Verstappen, om man vill slå nya rekord.
Ja,
att starta längre bak i fältet och ta en seger.
Ja, det är ju en utmaning för honom då. Han vann ju där i fjol då, från pole position. Mercedes har haft 6 pole, Red Bull 3, det är de liksom.
Ja.
Hamilton har 5 vinster, Verstappen 1. Men det vi ska med oss till helgen då, vi som har sett lite regnrace framöver och jag som har suttit och väntat när jag ska lajva, det är ju det att det kan regna rätt rejält. Här också.
Sitter du och lajvar kvalet där sen 05.00 efter att det har skjutit upp med så mycket regn och så vidare?
Du, jag har faktiskt varit med om det. Det sköts till och med, det slutade med att det inte vart något kval, utan kvalet avgjordes dagen efter. Så att, ja.
Många läsare som sitter med och följer och sitter där och svär.
Vi håller ihop, va? Vi håller ihop. Ja. Nej, vi hoppas att det inte blir så i år, utan att det blir en bra, härlig racehelg. Jag vet att Mercedes har lite uppdateringar med sig. De börjar bli lite nervösa nu inför slutet av säsongen, att de ska bli första året här sedan 2011 som de faktiskt inte tar någon seger. Så att, vi får väl se. Det ska bli lite spännande, tycker jag. Vad ser du fram emot?
Ja, jag står fast vid att det kommer komma en med Mercedes seger. Men jag ser fram emot att se hur Red Bull ska göra nu här, för att de vill ju bara köra hem konstruktörsmästerskapet nu. Och antar jag att de vill se till att Perez tar andra platsen. För i och med att Verstappen är klar segrare, så har jag liksom börjat tänka lite smått på hur kommer Red Bull agera i ett läge där de är 1-2. Kan det vara så att de släpper upp Perez då för att till 100% säkra, så att de blir 1-2 i mästerskapet för förarna och vinner konstruktörsmästerskapet? Kan det hända att de släpper fram Perez?
Ja,
så tänker jag.
Ja. Ja, hade vi kört i Mexiko som vi gör veckan efter, så tänker jag att då hade de definitivt gjort det.
Ja, men just det. Alltså, tänk att Perez får bli klar då i Mexiko genom att vinna, genom schysst teamkörning av Red Bull och Verstappen. Att de bollar upp för det nu och sen så claimar de fast det utan att kunna matematiken här bakom hur det ligger till i mästerskapet och rent matematiskt vad som krävs för att Perez ska kunna bli klar tvåa. Det är ju tajt, det är ju en poäng mellan dem just nu, mellan Perez och Leclerc.
Det beror kanske lite på hur gärna Verstappen vill ha den där 14:e segern.
Ja, just det. Han har 14 pallplatser, men 12 segrar har han ju. Han vill ju vinna 13 först, tror jag. Ja, det är ju skitsamma, en siffra hit eller dit. Han är ju historisk på alla sätt och vis, och där kommer man få höra när vi då gör någon slags hyllningsavsnitt till Verstappen då efter hans superstart på den här eran av Formel 1-bilar. Men som vanligt så tackar vi för att ni har lyssnat på det här avsnittet, och vi ser fram emot med att prata med er. Det gör vi väl. Vi pratar med för lyssnarna när vi pratar om USA:s GP nästa vecka. Anna, fan vad fint dokument om Vettel.
Det kändes ju som att man gick tillbaka till sina egna skrivbordslådor där, bara plocka upp.
Härligt. Jag ser fram emot om några år när jag kan göra samma om Nyck de Vries.
Nyck de Vries.
Ja. Tack för den här veckan. Nu ska jag lägga mig platt på mage och sova i 6 timmar, tror jag.
God natt.
Tack och hej.
Kom ihåg att tipsa en vän eller någon som gillar Formel 1 att lyssna på Plattan i mattan. Prenumerera. Säg till din kompis eller pappa eller morfar. Lyssna även nästa vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.